I den text som vi alldeles strax ska läsa kommer vi att möta Mose återigen. Precis innan vi kommer in i handlingen så är Mose trött. Han är beredd att ge upp. Som ledare så är han hårt pressad. Han är ju ledare för ett folk med över 600 000 personer. Men han upplever att alla pilar verkligen pekar på honom. Han känner av tyngden som vilar på hans axlar. I ett tidigare skede under den här långa ökenvandringen så hade hans svärfar Jetro låtit honom veta att det finns uppenbara brister i ditt ledarskap, Mose. Han hade kommit till Mose och sagt, det här har du inte ordnat bra. Du tröttar ut både dig själv och allt folket som står här. Arbetet blir för tungt för dig. Du kan inte göra det ensam. Nu ska du lyssna på mitt råd. Och Mose hade agerat storsint. Han hade lyssnat till sin svärfar. När gjorde du det senast? Lyssnade till din svärfars välmenta råd och kände tack svärfar. Men Mose hade följt Jetros rekommendationer. Han hade delegerat, han hade involverat fler att leda folket tillsammans med honom. Men nu hade det gått en tid och folket var återigen missnöjda. Det där mannat som de fick att äta dag ut och dag in, som från början hade varit ett mirakel, som hade varit en påminnelse om Guds närvaro och omsorg, det var nu grå och trist vardag. Och för att tala klarspråk, folket ville ha kött. I fjärde Moseboks 11:e kapitel som vi ska läsa en senare del av så finns till och med rubriken Folket vill ha kött. De vill tillbaka till Egypten. Spelar ingen roll att de hade varit slavar där. Köttgrytorna där var i alla fall bättre än mannat här. Och jag läser från fjärde Moseboks 11:e kapitel 5:e versen när folket utbrister, minns ni fisken? Vi åt i Egypten så mycket vi ville. Och gurkor och meloner, purjolök och rödlök och vitlök. Man blir nästan hungrig när man målar upp bilden. Men här får vi gå och sukta. Här finns ju ingenting. Man ser inget annat än manna. Och Mose känner, alltså jag fixar inte mer. Jag reder inte ut det här. Vad ska jag säga? Så Mose gör som han ofta har gjort. Han vänder sig till Gud och utbrister. Gud, ensam orkar jag inte med detta folk. Det är en för tung börda för mig. Om du ska behandla mig så, döda mig då hellre. Visa mig den nåden så jag slipper det onda du gör mig. Så drastisk är han. Döda mig då hellre. Så desperat är Mose. Det är inte längre en fråga om att organisera sig på ett lite bättre sätt. Inte som när Jetro kom till honom. Nej, han ropar och vädjar till Gud om ett gudomligt ingripande. Och Gud hör Mose. Han ser honom. Och han ber Mose, samla ihop 70 äldste. Så lovar jag att tillmötesgå dina önskemål. Jag ska hjälpa dig. Där kommer vi in i handlingen. Och vi ska läsa från fjärde Mosebokens 11:e kapitel, vers 24-30. Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Han samlade 70 av folkets äldste och lät dem ställa sig kring tältet. Då steg Herren ner i molnet och talade till honom. Han tog av anden som vilade över Mose och gav åt de 70 äldste. När anden kom över dem greps de av profetisk hänryckning från första och enda gången. Två män, den ena hette Eldad och den andra Medad, hade stannat kvar i lägret Anden kom också över dem, till de hörde till de utvalda, men hade inte gått ut i tältet. Nu greps de av profetisk hänryckning inne i lägret. En pojke sprang bort till Mose och talade om att Eldad och Medad profeterade i lägret. Josua, Nuns son, som hade tjänat Mose från ungdomen, vände sig då till honom och sa: "Hejda dem, herre!" Men Mose svarade: "Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter. Om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla." Sen återvände Mose till lägret tillsammans med Israels äldste. Ja, vad säger den här texten om Gud? Och vad säger den om att vara människa? Det är de två frågor jag kommer ha som ingång i den här predikan. Och rubriken för den här söndagen, det är sådd och skörd. Där predikan kommer att handla om att forma en generös blick som ser och uppfattar Gud och hans handlande i livets olika skiftningar. Men sådd och skörd är kanske inte den rubrik jag spontant hade valt att sätta över den här texten. Jag kände det när jag började sitta med den att den här var inte helt uppenbar. Men faktiskt blev det lite tydligare när jag speglade rubriken i just de två frågor som jag nämnde. Vad texten säger om Gud och vad den säger om att vara människa. Så låt oss börja med den första frågan. Vad säger den här texten om Gud när det gäller sådd och skörd? Jag skulle säga att det korta svaret är att det är Gud som sår och vi som får skörda. Det visar sig dels genom att Gud dag för dag gav folket manna att äta. Även om folket inte längre såg det oerhörda i detta, så var det vad Gud gjorde. Varje dag gav han dem mat så att de inte behövde hungra. Likaså som vi precis läste, hur Gud ger av sin ande, hur han fördelar den så som han vill. Av omsorg både gentemot Mose, hans tjänare, och av omsorg om hela folket. Inte som de hade förväntat sig fullt ut. Det började ju hända lite grann lite nere i lägret. Fast alla trodde att det var här det skulle hända. Men Gud sådde ut av sitt goda. Den Gud som hade befriat folket, som hade fört dem genom havet, som hade gett dem löftet om ett eget land. Han tar också ansvar för varje enskilt steg. För att det han sår ut också ska bära frukt. Gud sår och vi får skörda. Han överger oss aldrig, även om vi emellanåt kan uppleva att Gud är tyst eller frånvarande. Och det leder oss vidare till den andra frågan. Vad den här texten säger om att vara människa när det gäller sådd och skörd. Och ett svar är ju det som vi sa, fast omvänt, att vi inbjuds att skörda det Gud redan har sått. Där folket dag för dag inbjuds att äta sig mätta av det Gud hela tiden gav dem. Där de fick skörda vad Gud hade sått. Men där de inte längre såg detta. Eftersom det hade blivit så självklart för dem. De hade sedan länge slutat att förundras. Här kan vi ju lika gärna gå och sukta. Här finns ju ingenting. Man ser ju inte annat än manna. Det var deras syn på saken. Men likväl inbjöds de dag efter dag att skörda vad Gud sådde ut. Likaså när Gud gav av sin ande. När han sådde ut på både väntade och oväntade platser. Och där både Mose och hela folket fick skörda de goda frukterna. Men berättelsen beskriver också det vi ibland säger. Att som vi sår får vi skörda. Det blir tydligt genom hur Mose agerar genom den här berättelsen. Både gentemot Gud, men också hur han agerar gentemot sina landsmän. Och här vill jag stanna upp. Som man sår får man skörda. Men när den här texten utspelar sig så har Mose hunnit vandra ett gott stycke på vägen tillsammans med Gud. De har haft sina duster. Mose har argumenterat mer än en gång med Gud. Allt ifrån mötet med Gud i den brinnande busken, där Gud hade kallat honom att bli ledare för ett stort folk och leda dem ut i befrielse. Men där Mose på alla sätt spjärnade emot och till sist utbrast: Herre, jag ber dig, sänd bud med vem som helst, vem du vill, bara det inte blir jag. Likaså när han för den till synes hopplös kamp mot den mäktige farao. Och där allt Mose gjorde bara tycktes förvärra situationen. Och till sist så kommer han till Gud och säger: du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Hur ofta har vi en sån dialog med Gud? Och dröjer kvar för att höra vad Gud säger. Men Mose gjorde det. Och han hade mer än en gång blivit ifrågasatt av folket. När han hade fört dem ut ur Egypten och de stod vid Röda havet. Och de såg den anfallande hären bakom sig, farao som hade ångrat sig. Så kommer de till Mose och säger: fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Han hade också sett hur hans eget folk hade vänt sin rygg, hade vänt Gud i ryggen och dansat runt en guldkalv som hans egen bror hade hjälpt dem att tillverka. Och nu klagar de igen. Så hur agerar Mose? Men ni hör, det är ingen enkel situation. Jo, i relation till Gud så gör han som han har gjort så många gånger tidigare. Han står kvar. Han kunde ha vänt Gud ryggen. Han kunde ha flytt. Han kunde ha agerat efter eget huvud. Men Mose står kvar. Han säger som det är. Återigen. Han försöker inte dölja att han är upprörd på Gud. Det står uttryckligen i texten lite tidigare hur Mose blev vred. Han döljer inte att han känner sig övergiven. Han säger som det är: jag orkar inte mer nu, Gud. Varför gör du det här mot mig? Men genom att han står kvar så skapar han å ena sidan förutsättningarna för att rötterna ska fortsätta att växa sig starka. Men också så skapar han förutsättningar för Gud att tala in i situationen. Mose står kvar som han alltid hade gjort. Inte utan kamp, inte utan frågor, fullt medveten om sina egna begränsningar. Han vet att han ensam inte kommer kunna rädda folket. Ytterst är han helt beroende av Gud. Så han står kvar. I den krisartade situation som Mose befinner sig i får han skörda det han hade sått i gemenskap under lång tid. Där hans rotsystem hade vuxit sig allt djupare och fastare genom alla uppgångar och nedgångar som han hade delat med Gud. Nu är det dessa rotsystem som håller honom fast när det stormar som värst. Som man sår får man skörda. Och i relation till folket står Mose också kvar. Trots all deras klagan. Trots att de gång på gång gör precis tvärt emot vad han önskade att de skulle göra. Och när Gud till slut griper in, när anden faller över de utvalda äldste på sätt som förvånar och väcker misstänksamhet hos hans närmsta medarbetare, så reagerar Mose helt omvänt. där den yngre Josua uppenbart hade en snävare blick på vad som hände än den betydligt äldre Mose. Där Josua såg de potentiella riskerna. Herre, hindra dem! Medan Mose har en mycket mer generös blick. Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter. Om Herren ändå ville låta sin ande komma över oss alla. Mose ser ingen konkurrens. Han känner sig inte hotad. Han ser bara Gud i det som sker. Varför? Jo, för att han får skörda vad han har sått under lång tid. Där gemenskapen med Gud hade format en blick som hade lärt Mose att se hur och var Gud verkar. Det som är den andliga mognadens kännetecken. Att kunna söka och finna Gud i livets alla skeden och skiftningar. Som man sår får man skörda. Jag tänker att Mose liv vittnar om en person som är djupt rotad. Som har en generös blick på det som sker. Och som samtidigt är väl förtrogen med sina egna begränsningar. Som på ålderns höst får skörda frukterna av ett liv i Guds närvaro. Återigen, som man sår får man skörda. Och berättelsen om Mose liv finns där av en anledning. För att vi ska kunna få vägledning. Så att även vi ska kunna mogna och upptäcka hur Gud kommer till oss i livets alla skeden. Och där vi likt Mose lär oss att inse att vi är helt beroende av Gud när det kommer till skarpt läge. Vi är helt beroende av Gud och våra medmänniskor ska tilläggas. Vi fixar det här inte själva. Förra helgen så var jag och Sara i Göteborg på en temadag om andlig vägledning och fördjupning. Och då lyssnade vi bland annat på Åsa Molin som talade om just andlig mognad. Hon sa bland annat att det i slutet av våra liv blir som allra tydligast åt vilket håll vi har gått. Hon refererade till författaren John Mark Comer som lär ha sagt att det finns nog ingenting som är så vackert som de gamla bönetanter som finns i våra kyrkor. Och som efter ett helt liv med Jesus utstrålar en sån naturlig värme och kärlek så att de förmår att lysa upp varje rum de går in i. Har du träffat en sån person så vet du vad jag talar om. Det är fantastiskt. Men att samma kyrkor också rymmer de allra mest bittra, missundsamma och cyniska människorna vi kan tänka oss. Trots ett helt liv i församlingens gemenskap. Och man kan undra hur kan utfallet bli så olika? Comer menar det finns en enkel logik. Hela deras liv har format dem i den riktningen. I vissa fall till något vackert. Men i andra fall till något djupt tragiskt. Som vi sår får vi skörda. Och det där grepp tag i mig när jag hörde det. För det satte mitt eget liv i perspektiv. Frågan är vilka vi är. Vilka vi vill vara när vi en dag ska summera våra liv. Där det tycks finnas ett väldigt tydligt samband mellan sådd och skörd. Mellan hur vi tar emot det som Gud ger oss och hur detta kommer påverka vad vi själva bär för frukt. Vilka vill vi vara och bli? I vilken riktning går vi just nu? Och vilken blick är det som håller på att formas i detta? Är det en blick som allt mer håller på att smalna av? Där andra människor reduceras till konkurrenter och motståndare som vi ska besegra? Eller är det en blick där vi likt Mose får en mer generös blick på livet och tillvaron och på de människor vi möter? Att gå i riktningen mot en generös blick kommer sannolikt inte vara enkelt. Och det kommer helt säkert inte ske utan motstånd. En generös blick riskerar att göra oss besvikna, utnyttjade. Vi kommer förmodligen att uppfattas som naiva och godtrogna. Men frågan är om alternativet är bättre. En avsmalnad blick som gör oss allt mer cyniska och misstänksamma. Troligtvis också mer ensamma. Vilka vill vi vara? I vilken riktning pekar våra liv? Och vilken blick håller på att formas? Dagens text vittnar om en Gud som hela tiden står ut av sitt goda och där vi inbjuds att skörda frukterna av det Gud har sått ut. Där Moses tillitsfulla relation med Gud kan lära oss hur det förtroliga samtalet med Gud, ni hörde ju, det var ju inte direkt sminkat och välregisserat när han uttryckte sin frustration inför Gud. Liksom att stanna kvar mitt i detta kaos. Men hur det likväl präglar blicken så att vi tydligare ser Guds handlande i våra liv. Det är inte detsamma som att säga att om vi bara ber lika hängivet som Mose så kommer vi alltid få svar som är lika mirakulösa som de svar som gavs i den här berättelsen. Där finns inga löften om. Löfterna handlar om Guds närvaro och Guds godhet. Men hur det tar sig uttryck, det får vi lägga i Guds händer. Där bönens väsen är att be om Gud själv. Som psalmisten säger, äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Och där målet är att vi ska se på tillvaron så som Gud ser på den. Där smärta och lidande kommer att vara en del av den här sidan evigheten. Det har vi påmint om brutalt under den här veckan. Och vi kommer säkerligen att ställa frågan, hur länge Gud? Både nu och då. Men samtidigt bär vi löftet om att det vi ser nu, det är inte slutet. Och att ondskan som vi just nu möter aldrig kommer att få sista ordet. Där vi dagligen inbjuds att ta emot manna. Även om vi kanske egentligen drömmer om köttgrytor, om vi ska vara ärliga. Men där mannat likväl är påminnelsen om Guds ständiga närvaro och omsorg. Där vi likt Mose får stanna kvar och utbrista, Herre, nu fixar jag inte mer. Hjälp mig. Och vi behöver inte fixa det själva. För i berättelsen så finns det som en profetisk underton i det Mose utbrister när allting har hänt. Och när han säger om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla. I det här fallet var det ju 70 av Israels äldste som fick ta emot anden. Men långt senare, efter att Mose uttalade de här orden, så öppnades en helt ny dimension när Gud blev människa i och genom Jesus Kristus som dog och uppstod för oss och för hela världens skull. Som i slutet av sitt liv andades på sina lärjungar med orden, ta emot helig ande. Och som på den första pingstdagen gjorde det möjligt för alla som tror att vara bärare av samma ande. Det är därför som vi söndag efter söndag, och som jag snart kommer att be, sänd din ande in i våra hjärtan, att han hos oss må tända en levande tro. Så låt oss be. Kom helige ande, så ut ditt goda i våra liv, så att vi allt mer får skörda dina frukter. Gör det nu, gör det framöver. Vi behöver dig, helige ande. För att fler ska se och tro, och för att vi själva ska formas efter ditt hjärta. Så Herre, låt din ande komma över oss alla. Amen.